Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt finns redan nu att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Sen visar det ju sig att det de har hittat i hans rum, det är en skarpladdad pistol.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Tove. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack så mycket.
Kan du börja med att bara berätta lite kort vem du är?
Jag heter Tove, är en kvinna i 30-årsåldern, bor i en stad i Sverige.
Hur kommer det sig att du mejlade in till mig och ville vara med i podden?
Den största anledningen till egentligen varför jag vill vara med i podden är för att jag har lyssnat på podden sedan start. Jag lyssnade också på podden under relationen som jag var i. Och den har hjälpt mig väldigt mycket och fått mig känna att jag inte är ensam.
Podden, eller ditt avsnitt, handlar då om en relation som du sa. Kan du berätta lite kortfattat vad det är vi kommer få höra här idag?
Ja, jag kommer att berätta om en relation som jag var i 20-årsåldern som har påverkat mitt liv extremt mycket. Och jag har också mått väldigt dåligt utav det.
Du sa att den här relationen hade du i 20-årsåldern. Mm. Kan du berätta om tiden precis innan du kom i kontakt med den här killen?
Ja, alltså precis innan så hade jag väl känt att jag gärna ville hitta någon som jag ville vara med, helt enkelt. Jag hade väl tröttnat på att leva det här singellivet. Så då blev det liksom att, jag kan inte säga att jag letade så, men jag ville träffa någon.
Hur kom du i kontakt med honom?
Alltså, vi kom i kontakt på en dating-app. Vi började prata där. Sen bytte vi då till en annan social media. Och första gången jag egentligen stötte på han, det var just i den här bollsporten. Han kom faktiskt fram till mig då och kramade mig väldigt hårt.
Om du beskriver bara kort den här bollsporten, vad var det för någonting?
Det är att man är på en stor arena, helt enkelt, med massa andra människor.
Var det någonting som han var intresserad av?
Ja, det var det. Han var väldigt intresserad av det också, precis som jag. Vi hittade väl någon sorts band i det också, kanske.
Så första mötet sker på arenan?
Ja, precis. Det första mötet sker på arenan. Jag kommer ihåg att han kom fram till mig, kramade mig väldigt hårt. Jag var ganska... Jag hade varit ute och festat dagen innan. Så jag mådde inte jättebra där. Och det var väldigt mycket folk. Jag var där med ett par vänner till mig. Några killkompisar. Ja, det var... Vad ska man säga? Alltså, bra stämning.
Var befinner han sig under matchen?
Alltså, den här personen... ja, alltså han är ju där liksom med sina vänner så att säga. Och ja, vi liksom ses egentligen helt random. Jag står någonstans, kommer jag ihåg, jag tror att det var i baren där. Och då kommer han fram till mig och liksom säger hej. Och sen så vet jag att vi pratade lite under matchen. Vi skrev till varandra på den här sociala medien och sen så bestämde vi oss för att träffas.
Berätta lite om dels hur du känner och tänker när han då kommer med det här förslaget, men också själva träffen där på kvällen.
Ja, alltså jag kände väl inte så jättemycket. Som sagt så mådde jag inte jättebra då. Jag var ganska trött och sådär. Men jag tänkte att nej, men det kan väl vara en kul grej att vi kan ses och så får vi se liksom. Och sen så bestämde vi oss för att ses på kvällen. Jag kommer ihåg att vi träffades då upp på en bar inne i stan. Och jag kommer ihåg att han var väldigt, hur ska man säga, väldigt, väldigt på, upp i varv. Och alltså det är svårt att beskriva honom som person, men han... är en person som är liksom extremt... Han har väldigt mycket energi. Han har också diverse diagnoser. Så ja, jag kommer ihåg att jag tyckte att det här var liksom märkligt. Och jag tänkte, vad är det här för konstig person? Liksom? För han pratade väldigt mycket och han bytte liksom ordspråk. Det var som att han pratade i olika dialekter. Och jag tyckte att det här var jättemärkligt. Och jag kände att, men herregud, vad är det här för person? Men sen så blev det att vi hängde hela den kvällen, kommer jag ihåg. Och just den här dagen då, dagen innan, så hade hans bröder haft en stor fest. Och då hade de hyrt en lokal i närheten. Så jag kommer ihåg att vi gick till den här lokalen och då var hans bröder där. Och han, ja, rent ut sagt kastade ut dem därifrån. Och sen så var vi i den här lokalen resten av kvällen.
Skulle du säga att du fastnade för honom?
Ja, av någon märklig anledning så gjorde jag ju det. Redan från början egentligen. Och jag vet inte varför. För att som sagt, jag tyckte att han var jättemärklig. Men jag blev liksom fast redan där. Och sen så, från egentligen dess, så ja, då hängde vi liksom varje dag. Jag kommer ihåg att dagen efter så träffades vi. Då bodde jag också fortfarande hemma. Så att dagen efter så träffades vi. Jag kommer ihåg att han kom hem då till mina föräldrar. Och så var han där med mig. Vilket var supermärkligt.
Hur reagerade föräldrarna?
Alltså, jag har lite svårt att minnas det. Men jag vet i alla fall att han var där. Och sen blev det liksom bara att vi hängde.
Om du skulle berätta mer... Ja, alltså... Har ni en relation, kan man säga?
Ja, det har vi väl. Just då så har vi ju inte sagt att vi är tillsammans eller någonting sånt. Utan det här pågår ju... Alltså det här var ju början av februari, tror jag. Och då hade vi väl pratat ungefär 2 veckor. Och sen så blev det att... Ja, vi fick väl någon sorts relation egentligen på en gång.
Förändrades du på något sätt i den här relationen?
Ja, jag förändrades väldigt mycket. Alltså jag har alltid varit en person som har varit väldigt säker på mig själv. Jag har kunnat stå för mina åsikter. Jag har alltid liksom, jag har aldrig låtit mig, vad ska man säga, manipulerats av någon eller liksom gå emot det som jag vill i livet. Men han fick mig att göra en massa saker som jag idag absolut inte kan stå för. Och det är klart att det påverkar ju. Och jag blev ju egentligen väldigt, väldigt snabbt nedbruten av den här relationen.
Vi ska gå in på det om en liten stund. Jag tänkte bara om du kan berätta om fram till egentligen de första varningsflaggorna som är lite starkare då dyker upp och när den här relationen verkligen tar en tydlig vändning?
Alltså, varningsflaggorna fanns väl egentligen redan från början. När jag mötte honom så, han var kriminell. Han gjorde saker i samhället som man absolut inte får göra. Och jag har tyvärr under mitt liv ofta dragits till människor som kanske inte är bra för mig. Och jag har väl alltid också varit en person som har trott att jag kan fixa andra människor. Jag kan läka dem. Men idag vet jag ju att det inte är så. Så att jag tror väl att det var det och sen att det på något sätt var spännande. Av någon anledning.
Vet du att han är kriminell från första början?
Ja, alltså jag fick ju veta det här ganska fort. Jag fick veta det väldigt, väldigt fort. Men jag valde ändå att stanna kvar. Egentligen den första händelsen som jag verkligen starkt minns, det här var i mars. Då har vi träffats ungefär i 2 månader. Vid det här tillfället så bodde vi på ett väldigt fint hotell i den här staden. Det var ett jättestort rum med jacuzzi och ett jättestort sovrum. Och det var jag hade aldrig upplevt det tidigare. Så att det gjorde väl också att jag på något sätt blev kanske imponerad. Saken var ju den också att jag har aldrig i mitt liv tidigare innan den här mannen då provat droger eller någonting sånt. Jag var extremt emot det. Men han fick mig att liksom vända på det. Han fick mig att börja testa sånt. Och jag hade aldrig gjort det tidigare. Jag hade varit otroligt emot det. Och det var egentligen redan från start. Och det var väldigt mycket kokain bland annat inblandat i det här. Och just vid det här tillfället så bodde vi på det här hotellet. Och jag kommer ihåg att han hade jättemycket substanser i det här rummet som han hade gömt på olika ställen. Den här kvällen då så hade vi hade väl varit uppe väldigt mycket de dagarna. För vi hade bott på det här hotellet flera dagar. Vi hade varit uppe och just den här kvällen så mådde han verkligen inte bra. För att han hade förmodligen fått i sig alldeles för mycket. Dels alkohol men också annat. Och då kom jag ihåg att han sa till mig att snälla kan du vara vaken med mig? Han sa till mig att du kan inte sova för att det här kommer inte sluta bra. Och jag hade jobb vid det tillfället. Och jag behövde verkligen åka till jobbet för att redan från början så hade jag varit borta väldigt mycket från jobbet på grund av honom. Och på kvällen där så bestämmer jag mig till sist för att gå och lägga mig och han säger till mig flera gånger, snälla gå inte och lägg dig för det här kommer inte sluta bra. Men jag sa, jag kan inte vara borta från jobbet men jag måste gå och lägga mig. Så jag gick och la mig och vaknar kanske vid 2 på natten av att hela rummet som vi bodde i då är helt nersläckt. Jag ser ingenting. Han ligger inte bredvid mig i sängen. Och då så börjar jag kolla runt omkring mig. Rummet är helt kolsvart. Och precis då vid sovrummet så fanns badrummet. Och då ser jag hur han står inne i badrummet. Så jag börjar då ropa hans namn och fråga vad är det som händer. Och jag ser hur han bara kollar runt omkring sig. Han tittar upp i taket. Hans blick är överallt. Och jag får ingen kontakt med honom överhuvudtaget. Och jag försöker fråga honom hur han mår, vad det är som händer. Och helt plötsligt så springer han ut från det här hotellrummet. Och då har han inga kläder på sig. Det enda han har på sig är kalsonger. Han springer ner till receptionen, vilket jag inte vet då. Vid det här tillfället får jag total panik, försöker att och samla mig. Jag blir jätteledsen för jag förstår inte vad det är som sker vid det här tillfället. Så att jag går upp, jag kommer ihåg att jag ringer en vän mitt i natten vid 2:30 och skriker och liksom säger till honom att snälla, jag behöver hjälp, du måste hjälpa mig. Och min vän försöker lugna ner mig och jag är så chockad vid det här tillfället att jag blir helt apatisk. Jag sitter där i hotellrummet och sen går jag upp från sängen och börjar liksom gå runt och leta. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Sen så efter en stund så ringer telefonen i hotellrummet.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Och då är det receptionisten från receptionen då som ringer och frågar: hej, mår du bra? Din pojkvän är här nere i receptionen. Och då så fick jag väl svara att ja, men jag mår bra och sådär. Sen så vet jag att jag åker ner i receptionen. Då visade det sig att den här mannen då har bett receptionisten att ringa polisen. Så jag åker ner där, polisen kommer och de börjar fråga mig massa saker. Det visar sig då att den här mannen då har fått en psykos. Han har fått en drogutlös psykos och han tror i sitt huvud, han har sett mig uppe i hotellrummet att jag har blivit gruppvåldtagen av 6 män. Och han har då ringt till, ja men bett om en reception att ringa polisen för att han tror att det har skett. Så de börjar ställa mig massa frågor och jag försöker förklara att nej men det här har inte hänt. Jag mår bra, fast jag mådde inte bra i det tillfället för jag var jättestressad och väldigt ledsen. Sen vet jag att de ställer mig en massa frågor om honom. Jag har ingen aning idag vad jag har svarat på för frågor. Jag vet inte. För jag var i sån chock att jag kunde inte få fram ord egentligen. Och jag har babblat en massa, jag har sagt massa saker till polisen som man förmodligen inte ska säga. Men jag har bara pratat för att jag tappade liksom verklighetsuppfattningen. Jag förstod inte vad som hade hänt. Så att jag hade väl babblat en massa där. Och sen vet jag att polisen så småningom säger att men vi måste ta med honom. Så att de tar med honom. Jag vet att innan de åker så åkte vi upp då i det här hotellrummet. Polisen åkte upp med mig i hotellrummet. Och de sa att har du någon som kan hämta dig? Och jag försöker liksom plocka ihop mina saker. Och samtidigt så vet jag att okej, det ligger en massa saker här som absolut inte ska vara här. Det ligger förmodligen uppe i taket och så här, för det var som såna här plattor i taket som man kan lyfta på. Och jag vet att men det ligger grejer överallt. Och grejen var ju också den att hotellrummet var ju helt trashat. Alltså han hade gått locko där inne och rivit ner hela taket. Och jag kommer ihåg att det liksom hängde grejer från taket för att han hade varit uppe där. Förmodligen i samband med att han fick den här psykosen. Så att det blir till slut att de tar med sig honom. Jag har ingen aning om vart de åker. Jag lyckas få ihop mina grejer på något sätt och tar en taxi hem till mina föräldrar. Så jag sitter där i taxibilen, kommer hem. Jag är helt förstörd, för jag förstår fortfarande inte vad det är som har hänt. Jag har aldrig upplevt en sån här situation tidigare. Jag kommer hem, väcker min mamma och jag är liksom i upplösningstillstånd. Kommer ihåg till slut att jag går och lägger mig och jag somnar. Och det som också kan tilläggas är att under den här kvällen innan det här hände så hade vi åkt taxi. För vi skulle åka och köpa, om det var snus. Och i den här taxibilen då så... Ja, men vi satt där, vi skulle åka och köpa det här. Vi kommer till den här butiken och vi säger till taxichauffören att du måste stanna här för att han ska gå in i butiken och bara köpa snus. Vänta här. Så när han går in i butiken så sitter jag kvar i taxibilen. Och sen när han har gått ur och går in i butiken så märker jag att nej, men taxibilen börjar ju köra iväg. Så att den här taxibilen kör iväg mig alltså ganska långt ifrån där han blev avsläppt. Och jag får ju total panik och jag liksom smsar honom eller skriver till honom och bara snälla, jag vet inte vad det är som sker för att nu åker den här taxibilen iväg. Och jag får liksom skrika på den här taxichauffören att snälla, kan du köra mig tillbaka? Och jag blir ju jätterädd för att jag vet ju inte vad han har tänkt göra. Och den här situationen var bara jättemärkligt. Till slut så åkte den här taxibilen tillbaka med mig till det stället vi hade släppt av honom. Och den här mannen då, när han kliver in i bilen, han är ju jättearg på taxichauffören, vilket jag verkligen förstår. Och vi åker då tillbaka sen till hotellet. Jag går ur bilen och han säger, du går ur bilen för jag ska prata med honom. Vad som sker i bilen vet jag inte. Men han sa att jag ska snacka med honom, du får kliva ur nu. Så jag kliver ur och den här mannen då, han sa det att han har ju också mycket, mycket kontakter. Så han sa det att jag kommer ta det här vidare liksom, med mina vänner. Jag tror att han slog den här taxichauffören i bilen. Jag vet också att han tog ett foto av den här legitimationen. Mer än så vet jag inte. Så att jag tror att de här händelserna kanske hade något samband och det var därför han fick den här drogutlösta psykosen. Att det fanns något samband där i och med att han sen fick bilder av att jag hade blivit gruppvåldtagen. Och i samband med det också så han hade även sett sin mamma bli våldtagen. Så det var både jag och hans mamma.
Vad händer här sen? Vad gör polisen med honom?
Sen åker polisen då iväg med honom. Jag får veta då på morgonen därefter sen att, för jag kommer ju hem som sagt, jag vet inte vad klockan är, den är 4 på morgonen kanske. Jag går inte till jobbet dagen efter för att jag är jätteledsen, jag är jätterädd, jag vet inte vad som har hänt. Sen får jag veta då att polisen har kört honom till häktet. Och sen så ringer hans pappa mig på morgonen och säger att han har kommit hem nu, och då är klockan kanske 9. Och då har jag legat där i total panik. Jag bara gråter och gråter, jag vet inte vart han är och jag är jätterädd i och med att eftersom att han var i så dåligt skick så hade ju han behövt hjälp uppenbarligen. Men han fick inte hjälp, utan sen på morgonen så hade de släppt ut honom. När han fortfarande är i den här psykosen.
Ja, och de här drogerna, hittade polisen det? Han blev inte misstänkt för någonting?
Jag kommer till det också. Alltså ja, de måste ha hittat någonting. Jag vet inte om jag har sagt någonting under det här tillfället. Jag minns inte. För de minnen är som bortblåsta. Men någonting, ja. Det är klart att de har gjort det. Och sen, ja... Sen vet jag att jag åker sen till honom på morgonen efter att det här har hänt. Jag åker hem till honom då, för han bor hos sin pappa. Och han mår ju verkligen inte bra. Och det är väl också här någonstans, under den tiden så hade han också kontakt med en beroendemottagning där han gick, för att han har haft väldigt mycket problem. Den här mannen hade också alla typer av beroende du kan tänka dig. Spelberoende, alkoholberoende, drogberoende.
Märktes det av mycket i den här relationen fram till den här hotellnatten?
Ja, alltså det gjorde det ju. I och med också att han hade kriminella kontakter och så. Han sålde ju också även narkotika på gatan. Så att ja, jag visste ju om det. Och hur jag valde att stanna för mig idag är det helt obegripligt. Jag fattar inte det, jag förstår inte det.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Det är liksom väldigt mycket av och på. Alltså jag börjar ju må dåligt redan i samband med den här händelsen. Sen cirka 2 veckor efter att det här har hänt så vet jag att vi är hemma hos hans pappa en lördagkväll. Då har vi bestämt att vi ska gå på bio den här dagen. Och vi är den kvällen vi har ätit tacos och druckit Coca-Cola, haft en helt vanlig kväll. Så ska vi gå på bio på kvällen och då kanske klockan var vid 8 någonting. Så började knacka på dörren. Och då skriker de, vi från polisen, öppna dörren. Och vi förstår ingenting. Vi fattar ingenting, liksom det blir total panik. Hans pappa är hemma då också. Och då så, ja, någon dag innan eller så har vi liksom städat ur hans rum, den här mannens rum, för att i den här mannens rum så fanns det väldigt mycket saker som man inte ska ha hemma helt enkelt. Vi har städat ur hans rum och vi frågar då honom, eller hans pappa frågar honom, har du någonting nu i lägenheten som du inte får ha? Och han säger nej, jag har ingenting som jag inte får ha här. Och vi låter det säkert gå 10 minuter, en kvart innan vi öppnar den här dörren. Och de skriker, det är polisen, öppna dörren. Och de bankar och bankar och bankar. Och den här mannen då, han har ju också flera telefoner. Han har bland annat en telefon som han inte vet vad han ska göra av. För att han förstår ju att kommer polisen in här, då kommer de vilja ha telefonen. Och på något vänster så plockar jag på mig den här telefonen. Så att jag har den här telefonen när polisen kommer in i lägenheten. Och det är ganska många poliser. Det är väl kanske 8 stycken. De presenterar sig och säger att vi ska göra en husrannsakan här. Och jag får ju liksom, jag är helt panikslagen. Och det här var också extremt traumatiskt. För jag är verkligen inte van vid såna här händelser. Jag har aldrig varit med om sånt här i hela mitt liv. Jag har aldrig haft liksom med kriminalitet att göra. Jag vet att de går in i hans rum. Lägenheten består av ett vardagsrum, ett kök, hans pappas sovrum, hans bröders sovrum och hans sovrum. Jag vet att de går in i hans rum och börjar leta runt där. De river ner allting. De stänger dörren. Sen är det 2 andra polisen som går in med honom i ett annat rum. Och jag och hans pappa får sitta i vardagsrummet med en till polis. Den här polisen var väl egentligen den enda av dem som var hyfsat trevlig. Han försökte ändå lugna ner situationen. Han försökte liksom sitta och prata med oss där. Under den här tiden så fick jag, för jag satt ju med min telefon och liksom skrev med folk. Och han sa åt mig att nej, det där får du inte göra. Inga mobiler framme. Ni ska bara sitta här och vänta tills de är klara. Samtidigt från det här andra rummet där de då är med den här mannen så hör jag hur de skriker på honom. Och de ställer en massa frågor till honom. Och han svarar inte på någonting. Utan han sitter väl där ganska tyst. Och de här poliserna är också ganska aggressiva. De är aggressiva i tonen. Jag kan inte påstå att de är väldigt... Alltså de är inte speciellt trevliga överhuvudtaget. Samtidigt så pågår det då den här husrannsakan då inne i den här mannens rum. Och jag vet inte hur många timmar som går. Jag vet bara att vi sitter där. Jag är i upplösningstillstånd. Jag gråter jättemycket. Jag är så stressad. Jag är så rädd. För jag förstår inte vad det är som händer. Sen efter cirka kanske en och en halv timme så säger de att nej, nu har vi har hittat någonting här. Vi kommer att behöva ta med honom. Och då kommer de ut med bruna påsar. Bruna stora påsar där de har hittat någonting. De vill inte säga vad det är, men de säger bara att vi måste ta med honom för det här är väldigt allvarligt. Och jag och hans pappa sitter där och förstår verkligen ingenting. Men det blir i alla fall så att de här, vad är de, 8 poliserna, de tar med sig honom. De sätter honom i handfängsel och sen går de ut från lägenheten. Och då har de lämnat liksom rummet i total kaos. Sen får vi inte veta någonting. Vi får inte veta vart de tar honom. Vi får inte veta någonting. Vi väntar egentligen i flera dagar. Hans pappa försöker ringa till polisstationen där vi tror att han sitter. Men polisen kan inte ge någon information. Utan vi får helt enkelt bara vänta.
Vad beror det på?
Alltså det är väl för att de har ju någon så här sekretess. De får inte lämna ut information, vilket ändå är förståeligt. Men när man själv sitter där, som i mitt fall då, hans flickvän och hans pappa, det är klart att man vill veta vad det är som sker, men de får inte säga någonting. Och sen så är jag liksom kvar där med hans pappa. Och i den här familjen så, ja, man kan konstatera så här, det finns olika typer av beroenden. Så under de här dagarna så dricker hans pappa väldigt, väldigt mycket, vilket, ja, det kanske är förståeligt egentligen, eftersom att det är en väldigt jobbig situation och han dövar väl det här med det. Och jag har ju sen fått veta att innan jag träffade honom så var det mycket annat som hände också. Och jag förstår att det påverkar ju en familj jättemycket. Och ja, vi får helt enkelt bara vänta. Vi får inte veta någonting. Jag vet att jag sover där i flera dagar. Jag åker till jobbet sen på måndagen. Och då har jag gråtit i säkert 2 dagar. För att jag inte vet vad som har hänt. Jag vet liksom ingenting. Och det tar sönder mig. Så vet jag att jag åker till jobbet. Och så ringer, när jag är på jobbet i slutet av dagen, så ringer då en vän till honom och säger till mig att ja, vet du vad, nu ska jag åka och hämta den här mannen. Han har blivit släppt nu från häktet. Så jag kommer ihåg att jag nästan springer från jobbet. Jag springer till tåget, åker tåget hem. Möter upp honom då i den här kompisens bil. Jag vet att vi åker och köper sushi. Och jag försöker liksom förstå vad det är som har hänt. Sen visar det ju sig att det de har hittat i hans rum, det är en skarpladdad pistol.
När du får veta det, hur får du veta det?
Ja, helt ärligt så kommer jag inte riktigt ihåg hur jag får veta det. Men jag vet att de har hittat ett skarpladdat vapen och det är därför de anser det här som väldigt allvarligt. Och när jag också får veta det, jag har ju inte haft någon aning om det här. Under den här situationen också med polisen så har ju vi också frågat honom om man har någonting som de kan liksom ta fast den för. Det som också kan vara värt att nämna egentligen att under också den här situationen med polisen så hade ju jag hans telefon på mig. Sen vet jag att polisen gick iväg med mig in på toan, för att de hade letat överallt efter den här telefonen. De kunde inte hitta den någonstans. Så de började ju ställa mig en massa frågor och jag vet ju att jag har telefonen på mig. Telefonen ligger i min ficka. Så till slut så frågar de, vet du vad telefonen är? Vi har letat överallt, vi behöver telefonen. Och då tar jag fram den här telefonen från min ficka. Och hur jag har kommit på idén att lägga den i min ficka, det kan jag inte förstå. För att det kan ju också sätta mig i problem. Men jag ville ju på något sätt skydda honom. Jag ville ju skydda honom från det här. När jag samtidigt vet att okej, men det här kan ju sätta mig i problem också. Och ja, jag kommer inte ihåg så mycket av det. Den här händelsen har liksom satt väldigt djupa spår. Men jag vet i alla fall att jag lämnar över telefonen till dem. Och därefter så, ja, det är därefter de tar iväg honom.
Är det någonting mer du skulle vilja säga just kring hur du känner dig i den situationen innan vi går vidare på?
Ja, så i den här situationen, det går nog inte att förklara med ord. Vad ska jag säga? Jag mår så fruktansvärt dåligt av det här. Det påverkar ju mig så pass mycket också att jag i senare skede får PTSD. Men det är inte bara på grund av det här, utan det är också mycket annat som har hänt.
Fanns det... Du blev väldigt nedbruten i relationen. Ja. Kan du berätta, hur behandlade han dig?
Ja, vad ska jag säga? Saken var ju den att han var extremt manipulativ som person. Otroligt manipulativ. Det som jag nämnde från början, han fick mig att göra saker som jag verkligen inte skulle göra annars. Han kunde tjata tills det att jag gick med på det han sa.
Vad kunde det handla om?
Till exempel droger. Han kunde tjata på mig tills... Alltså han kunde tjata och tjata och tjata. Och jag sa att nej, men jag vill inte. Jag vill inte ha. Jag vill inte ha. Men han tjatade på mig tills det att jag gick med på det.
På vilket sätt tjatade han, tror du? Eller vad tror du just var i hans tjat som fick honom att göra dig övertygad?
Alltså jag tror så här, han spelade väldigt mycket på mina känslor. Han körde över mig. Jag kan inte säga exakt vad det var, men det gick inte att säga nej. Det är allt jag kan säga. Och folk säger, vadå, man kan alltid säga nej. Nej, det går inte. Det går inte när du är med en sån här person. Och folk säger, ja, men varför gick du inte bara? Hur kan du vara med en sån här person? Alla tyckte han var oskön. Alla tyckte han var så här och så här. Jag var redan i det. Och jag tänkte att jag kan inte leva utan den här människan. Och jag kan bli så frustrerad också att få höra det från folk. För de har ingen aning om hur det är. Och sen så fortsätter... Alltså, relationen fortsätter ju egentligen. Det blir Valborg. Vid Valborg där så har vi bestämt att vi ska passa hans mammas hund, för hon ska åka bort. Och då bor vi i hennes lägenhet. Och den här psykosen som han fick där redan i mars, den har liksom fortlöpt, tror jag. Vid det här tillfället då så bor vi där, och den här mannen då, han har varit uppe i flera dagar. Han har, jag vet inte var det han har dragit i sig, men jag vet att en kompis till honom kom dit vid något tillfälle. Och då ligger den här mannen i soffan och är liksom helt, nästan okontaktbar. Det är som att det typ, ja, det kommer nästan fragma från munnen. Och han säger det, att alltså, han behöver hjälp. Det här är liksom inte bra. Men jag var så trogen mot honom så jag vågade inte be om hjälp från något håll. För vi i den situationen så ville jag liksom ringa hans... Jag ville ringa hans föräldrar, men jag var så trogen mot honom så jag vågade inte. Jag vågade inte be om hjälp från någonstans, för att han hade sagt till mig att nej, men du kan inte ringa dem. Och då gjorde jag inte det heller. Sen någon dag senare så har ju han då varit uppe i flera dagar. Jag tror att han har då vid det tillfället gått på amfetamin, vilket man inte kan sova av. Just vid det här tillfället då så har jag försökt att få honom att gå och lägga sig liksom. För jag är jättetrött, vi har festat och jag vill bara sova. Jag försöker få honom att gå och lägga sig, det går inte. Utan han Ja, han är uppe. Jag går och lägger mig den kvällen. Jag vaknar återigen den natten av att han inte är i sängen. Dörren till sovrummet är stängt. Och då har vi också sovrum, ett vardagsrum, kök och sen är det ett tillrum där hunden brukar sova. Så att jag går upp då från sängen för jag letar efter honom. Kommer ut då i vardagsrummet. Går ut i hallen och ser att, men gud, det är blod överallt. Och jag ser honom stå där. Jag går in i badrummet och då är det vitt golv och vita skåpväggar. Och de är helt blodiga. Då visar det sig att han har tagit fram olika typer av knivar och skurit sig själv i handlederna. Och här snackar vi inte ett litet skärsår utan vi pratar väldigt djupt. Och jag blir helt handlingsförlamad i den här situationen. Jag står där och förstår inte vad det är som har hänt. Och det enda jag tänker i mitt huvud är att men gud, jag måste torka bort det här blodet. Det här blodet måste bort. Det måste bort på något sätt för så här kan det inte se ut. Och jag försöker få kontakt med honom. Han har då varit paranoid också flera dagar. Han har stängt liksom ner alla persienner och allting för att han tror att någon är ute efter honom. Och jag försöker prata med honom och skrika, vad fan har du gjort för någonting? Vad har du gjort? Jag bara, det är blod överallt. Och han liksom vänder helt och hållet som person. Han står där och skriker på mig att jag är den mest värdelösa människa han har träffat. Han bara, du borde inte vara med mig, du ska gå härifrån. Han bara, gå härifrån så du slipper det här. Gå bara. Och jag säger det och jag tänker att nej, men jag kan ju inte lämna honom. Jag kan inte lämna honom nu, jag vet ju inte vad han gör då. Eftersom att han redan har skurit sig i handlederna. Och tekniskt sett i den här situationen så borde man tänka, okej, nu kanske jag ska ringa en ambulans. Så att de kommer och hämta honom och han får hjälp. Men jag gör inte det. Och jag vet att han står och skriker, jag vet inte hur många timmar som går. Han bara skriker mot mig, kallar mig en massa saker, säger att jag ska gå, att jag ska lämna honom. Men jag stannar kvar där. Och sen vet jag att till slut så blir det för mycket så att jag ramlar ihop på golvet. I en panikångestattack och jag ligger och skakar. Och liksom jag gråter så mycket så att jag inte vet vad jag ska ta vägen. Och då vet jag liksom att det blir som att det blir en tvärtom situation. Så att då kommer han fram och tröstar mig. När jag har försökt trösta honom i timmar för att han ska lugna ner sig. Och han är så pass påverkad och paranoid så att det går liksom inte att riktigt få någon kontakt med honom. Och ja, den här situationen var så sjuk. Jag kan liksom inte förstå att det har hänt så här i efterhand. Och jag tänker väl liksom att det här var ju något form av självmordsförsök.
Det här att du berättade innan att det som fick dig att stanna och hur svårt det var och att du hoppades på att kunna rädda honom. Mm. Hade du fortfarande den här känslan inom dig att du kan rädda honom?
Ja, alltså jag hade ju det. För att hur sjukt det än låter så vill jag ju vara med honom. Jag vill ju fortfarande vara med honom trots det här som hade hänt.
Var du rädd för att lämna honom?
Jag var jätterädd för att lämna honom för jag visste inte vad som skulle ske då. Och jag vet ju också nu att jag har ju också gjort väldigt mycket bra i den här relationen. Utan mig så hade han inte levt idag. Och det är jag helt säker på.
Kan du beskriva just den känslan och känna att du ändå, som jag uppfattar det, du har ändå räddat honom?
Ja, alltså jag har ju gjort det och det sa ju liksom hans familj. För jag blev ju också väldigt nära med dem under den här tiden för att det var en väldigt svår tid. Och de sa ju det och han sa ju själv det att så här, det är liksom tack vare dig som jag är här. För att han hade inte varit det annars. Med tanke på det liv han levde. Och jag blev ju också extremt medberoende i det här. otroligt medberoende. Och det är ju någonting jag har förstått i efterhand.
Kan du beskriva just med det här medberoendet och hur det yttrar sig och hur man känner sig i det?
Ja, alltså vad ska jag säga? Alltså det blir ju som att du... Alltså det blir den här personen blir som en drog. Och du känner att du inte kan vara utan den. Du vill inte vara utan den. Utan du blir så fäst. Och i och med alla de här situationerna som uppstod och det som hände så... Jag vet inte, jag kunde bara inte lämna det av någon anledning. Utan jag kände att jag måste stanna här. Jag skiter i vad som händer med mig. Bara han mår bra.
Hur kommer ni till den punkten att den här relationen sen tar slut?
Ja.
Och hur fort, alltså, om du skulle sammanfatta lite. Vi kan inte gå in på alla situationer. Nej. För det skulle ju ta hela dagen.
Ja, precis. Säkert.
Men om du berättar lite sammanfattningsvis om hur relationen fortlöper fram till att den faktiskt tar slut för gott.
Mm. Ja, alltså det händer ju väldigt mycket mer egentligen så. Bland annat så tar ju den här mannen också låner mitt namn. Det händer precis innan han ska avtjäna ett fängelsestraff. Han säger precis innan han åker in att nej, men de här lånen är i mitt namn, de är inte i ditt. Och sen ska han vara borta från mig i 2 månader. Det visar sig sen att han har tagit de här lånen i mitt namn. Det dyker upp pengar från höger till vänster. Och under relationen också så hade han manipulerat mig så pass mycket så att vissa lån hade jag också tagit. För att han hade bett mig om det. Men den skulden då som egentligen var värst, det var en skuld på väldigt mycket pengar som stod i mitt namn och det fanns inget sätt att egentligen betala av det. Så han åker in och jag står där med en skuld på 500 000 kronor. Och jag är helt förtvivlad. Och ja... Vad ska jag mer säga? Alltså, vi har ju liksom fått blanda in familj i det här. Vi har, alltså våra familjer har varit inblandade för att det blev så pass allvarligt. Jag borde vid det här tillfället när det här lånet togs ha gjort en polisanmälan. Jag borde ha liksom straffat honom för det här. Men jag gjorde inte det. För jag tänkte att allting kommer bli bra sen bara när han kommer ut. Och att alltså det här tog ju liksom total... Alltså jag blev ju helt förstörd av det här.
Hur lyckades han ta lån i ditt namn?
Ja, det var en kväll precis egentligen innan han skulle åka in. Då hade vi festat jättehårt för vi mådde fruktansvärt dåligt över det. Och det här var då några dagar innan han skulle åka in. Då satt han uppe på natten. Och han hade tagit alla möjliga grejer. Jag hade gått och lagt mig. Och ja, han, alltså dumt nog så kunde han mitt bank-ID. Man ska ju aldrig lämna ut sånt och det är någonting jag aldrig kommer göra igen. Men han kunde mitt bank-ID och han tog det här lånet då i mitt namn. Och då... visade ju sen också att han har varit inne på alla möjliga hemsidor så att jag fick ju hur mycket kreditupplysningar som helst. Så att min kreditvärdighet var ju körd i botten. När han hade åkt in så dök det upp pengar på mitt konto. Det var 100 000 där, 100 000 där. 200 000 där. Så jag var ju tvungen att ringa de här bolagen och säga hej. Ja, jag fick ju liksom betala tillbaka det men sen... så var det ju ett av lånen som inte gick och liksom betala tillbaks. För då fanns det redan andra skulder som var tvungna att betalas av.
Men alltså, det är att han tar lån en 500 000 totalt. Mm. Vid det läget vet han inte att han kommer åka till fängelse.
Jo, det är det han vet. Men han hade flippat ur totalt innan han skulle in i fängelse. Och jag också. Det livet vi levde då, det var så destruktivt så att det inte var sant liksom. Men han, jag vet inte hur han har lyckats göra det här ens. Sen har det skickats pengar från mitt konto höger vänster. Det har swishats pengar hit och dit. Jag har ingen aning om vilka de här människorna är. Och ja, så att sen så står ju då jag där i en skuld på väldigt, väldigt mycket pengar.
Och den tiden när han sitter i fängelset, hur ser ditt liv ut då?
Ja, så då får jag ju ändå något form av lugn. Sjukt nog. Men det här hände ju precis i samband med att han åker in. Jag kommer ihåg att jag var med en vän då som sa till mig att alltså, det här är helt sjukt. Tova, du måste polisanmäla det här. Det här är ett grovt brott. Man kan få många års fängelse av det här. Men jag förstod inte. Jag fattade inte det då. Jag tänkte bara att nej, men det kommer lösa sig. Och jag var så förstörd de dagarna att det går inte att förklara. Jag visste liksom inte var jag skulle ta vägen någonstans. Men det var liksom redan för sent. De här pengarna var liksom, de var borta. Och då pratade vi om att han har swishat olika personer från mitt konto. Jag vet inte ens vilka de här människorna är. Jag vet inte vad det avser för skulder. Jag vet ingenting idag. Jag har ingen aning. Och att min bank inte gick in och gjorde någonting, det är sjukt. Riktigt sjukt. För jag kunde ju som sagt, vad pengarna har gått till vet jag inte. Jag har ingen aning. Och liksom, jag har väl också skuldbelagt mig extremt mycket, för att han fick mig alltid att tro att saker och ting var mitt fel. När vi bråkade så vände han på det så att det var mitt fel. Det blev liksom alltid så. Och han skyllde liksom de här brotten och sånt som han hade begått. Han skyllde allting på mig. Det var mitt fel. Det var du som golat till snuten. Så det är ditt fel. Det är du som har gjort det här. Det är ditt fel. Det är ditt fel att jag har fått det här. Det är ditt fel. Det är ditt fel. Och till slut så började jag ju tro på det. Okej, men allt det här är mitt fel.
När han kommer ut från fängelset, vad händer då?
Ja, alltså han kommer ju ut. Det straff han fick var 2 månader. Sen fick han också gå på så här, ja, men pissprov och sånt. Att de testade honom liksom, så att han fick vara nykter och så. Han kommer ut, vi fortsatt liksom tillsammans de här månaderna, men jag mår ju så fruktansvärt dåligt efter allting som har hänt. Jag har ju också då cirka ett år efter bland annat de här händelserna som jag pratade om tidigare hade hänt, och har jag kontaktat psykiatrin, för jag känner att okej, men jag måste få hjälp, för att jag mår verkligen inte bra liksom. Så att han kommer ut och sen så lever väl vi tillsammans i cirka ett halvår till. Och sen så tar relationen slut.
Berätta om det. När, på vilket sätt tar den slut?
Den tar slut så att det här är under egentligen, vi är inne på tidiga hösten då. Under sommaren så har jag bott själv, för vi bodde tillsammans också. Jag har bott själv i vår lägenhet. Han har knappt varit hemma, för han har sagt till mig att det beror på att han... Ja, men jobbar konstiga tider och sådär. Så att han bodde hos sin pappa helt enkelt. Inne i den här staden. Och det tillfället egentligen när det gjorde slut. Eller när det tog slut så hade han... Jag kände på mig någonting den dagen. Jag bara, det är någonting som är fel. För han betedde sig jättekonstigt liksom via text. Och det var... Det är en sån här typisk känsla man kan få. Och så får jag... Jag kommer ihåg att jag var på väg hem från jobbet. Och så kom jag utanför min ytterdörr, där jag bodde vid den här tiden. Och så får jag ett sms. Ett långt sms. Där han skriver att... Nej, men jag känner att vi är inte på samma plats i livet. Vi vill olika saker. Ja, bla 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 bla. Ja, men bara sån här ursäkter man har. Jag kommer in i lägenheten. Jag ramlar ihop. bokstavligen. Jag bara faller ner på golvet och det är som att hela mitt liv raseras. Allting rasar. Och jag vet inte vad jag ska ta vägen någonstans. Jag minns att jag ringer min tjejkompis, jag är i upplösningstillstånd och säger han har lämnat mig nu. Och hon kommer i ilfart efter 2 timmar till min lägenhet. Och jag är så ledsen och jag är så arg för jag förstår inte heller hur kan man göra slut via ett sms. Det är så fegt. Det är så fruktansvärt fegt att göra det. Efter allt vi har gått igenom, efter allt han har utsatt mig för, så väljer han att avsluta relationen på ett sms. Jag svarar inte på det här med smset och han skriver också att ja, men vi kan väl höras om någon vecka när det har lagt sig lite. Jag minns att jag drar ut varenda grej som är hans ur lägenheten och bara ställer upp det i ett hörn i lägenheten och bara så de här grejerna ska ut härifrån. Alla saker ska bara ut. Jag vill inte se det här liksom. Och ja, alltså tiden som följer är ju otroligt mörk. För att det är så fruktansvärt mycket som har hänt under de här 2,5 åren och jag... Det är som att jag dör, ungefär. Det känns så. Jag får diagnosen PTSD. Och jag har gått i jättemycket behandlingar för det här, för den här relationen. Idag så lever jag med någonting som heter GAD. Generaliserad ångest.
Kan du beskriva lite vad den handlar om?
Alltså den handlar om att man har egentligen, alltså vad ska man kalla det, okontrollerbar ångest som tar över liksom dig som person. Det påverkar hela ditt liv. Jag tror att jag har fått det i samband dels med den här relationen men också för tidigare saker som jag upplevt i mitt liv. PTSD är bättre idag. Jag har fått traumabehandling, jag har fått liksom väldigt mycket hjälp från vården som jag är otroligt tacksam över.
Och den har hjälpt?
Det har den definitivt gjort. Det är klart att jag lever ju fortfarande med det. Det kommer alltid att vara en del av mig. Det finns fortfarande saker som påverkar väldigt mycket. Men det har verkligen hjälpt mig. Det har fått mig liksom att förstå. För jag gick en intensiv behandling för cirka 1 år sedan. Lite mer, 1,5 år sedan. Där jag då fick liksom prata om de här starkaste minnena. Men saken är ju den att det är så mycket annat som hänger kvar också. Jag hade jättesvårt att lita på människor efter det här. Jättesvårt för liksom det här intima med någon. Jättesvårt att kunna öppna upp mig. För någon.
Är det en del av det här traumat? Alltså är det en del av PTSD eller kan du beskriva situationer där du känner att din PTSD fortfarande då blommar ut?
Ja, alltså någonting som fortfarande påverkar mig, det är höga ljud. Jag har svårt för höga ljud som låter. Om jag är hemma själv till exempel i min lägenhet och det kommer ett högt ljud så blir det lätt att jag kan få liksom stresspåslag och så. Men alltså PTSD idag är ju inte som den var då. Och det är ju också mycket andra händelser också som har gjort att den kom. Liksom. Men den här PTSD kom egentligen jättetidigt in i relationen. Jag var nog sjuk efter det att det här med polisen hade hänt. Redan då. Men det tog 2 år innan jag fick hjälp. Och jag blev ju bara sjukare och sjukare. Och i samband med att relationen tog slut så var jag ju sjukare än någonsin.
Och ja, men du beskriver här att det har hjälpt dig väldigt mycket. Skulle du kunna berätta lite om hur ditt liv ser ut idag? Både hur du mår och hur du lever?
Ja, alltså idag så... Alltså egentligen, vad ska man säga, det är från dag till dag. Alltså jag mår ändå bra idag, det gör jag. Idag så lever jag med min sambo som är helt fantastisk, som verkligen har visat mig hur fint kärlek kan vara. Och jag är så tacksam över att jag har träffat honom. Det tog amen 1,5 år ungefär innan jag vågade liksom öppna upp mig igen. Och han har verkligen fått mig att tro att okej, men det här är så en relation ska vara.
Hur kändes det att ställa om sig till en trygg relation från en farlig, otrygg relation?
Och vad ska jag säga? Det går nästan inte att förklara. Jag är så fruktansvärt glad av att kunna känna mig lugn i den här relationen. Jag är trygg hela tiden, alltid. Och det är jätteskönt. Och han är så fin och liksom, ja, han tar verkligen hand om mig. Och han säger alltid att du förtjänar det bästa. Jag får så mycket fina komplimanger varje dag som jag aldrig har fått från någon tidigare. Och jag är jättetacksam över att jag fick träffa honom.
Det känns väldigt fint att få höra det.
Ja, nej, men så är det verkligen. Och jag är så glad att jag fortfarande står här idag. För att för 2 år sedan så hade inte det varit självklart. Men livet vänder. Och hur jobbigt det än är så det finns hjälp. Och tack vare hjälpen så man blir starkare och man växer liksom som person. Och jag tror också att det är väldigt viktigt att komma ihåg att det som du har varit med om, det är liksom inte normalt. Det var inte ditt fel. Utan det är den personen du har varit med fel. Inte ditt.
Podplay, en del av Power Media. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.